jag tänkte på det när du sökte designeren. När du,
ja.
Du tyckte inte om mig, min fina... jag kan göra... min fina PowerPoint-skapelser.
Så vi är för bra vänner för att jag ska kunna vara ärlig med din design.
ja, jag förstår det.
Jag förstår det går det. Inte.
Välkommen till Ingen jäkla marknadsplan. Du lyssnar på podden för dig som vill veta allt om kommunikation. Jag heter Matilda Järnevad och med mig har jag...
Ja, jag heter ju Anna Olenius Mattsson idag också.
Vad bra, då har vi hamnat rätt.
Precis, eller ni har hamnat rätt kanske.
Ja.
Hej Matilda!
Hej!
Nu bloggar vi, vad säger jag? Det gör ju inte ens, det är ett annat projekt som du håller på med. Men nu poddar vi tidigt, eller tidigt imorgon, men det kändes lite tidigt.
Det gör det, en söndag tidigt, ja, 7:30 är det. Ja. halv 9.
Ja. Ja, det var inte så tidigt, det bara kändes tidigt. Men vi har fått vår kaffe i alla fall.
Mm. Ja. Så allt är bra.
Allt är bra. Och idag så, jag har gått och klurat lite på en fråga. För att det är så här, livet tar ju över ibland. Och nu har ju du fått värsta jobbet. Och vi kör på. Och sen så ska vi hinna tid och... Ja, men ska vi hinna podd också? Och då tänkte jag så här, hur länge tror du att vi orkar hålla i?
Oj, bra fråga.
Ja,
vi kommer sitta på ålderdomshemmet här om 30 år, Anna. Och... och podda och så här, ja, det, vi får väl se vad den här poddtrenden tar vägen. Jag tror den är här för att stanna. Jag menar, vi får ju inte slut på samtalsämnen i alla fall.
Nej, det är ett som är säkert.
Det kommer ju aldrig sina, känns det som.
Nej, kommunikation rör sig alltid.
Det är alltid kul att snacka med dig.
Och... det är bra. Jag älskar att man säger så här, när vi sitter på ålderdomshemmet, som att vi alla ska sitta på samma. Men det vore ganska coolt. Kan inte vår generation börja med det? Att man liksom bor på samma ålderdomshem som sina kompisar.
Ja, varför inte?
Ja, vad är det för system? Att man ska hamna så långt ifrån varandra? Liksom?
Ja, nej. Det finns väl inget... Så får man ju ta den digitala varianten kanske.
Ja,
vet.
Precis. Mm. Ja, jag tycker i alla fall fortfarande att det är superroligt. Och det ger massa energi. Så att jag tänker fortsätta.
Bra. Så länge du vill. Jag också. Jag ja. Också.
Vad härligt. Och vad ska vi prata om idag? Vad har vi hittat på för klurigt ämne?
Ja, kommunikation. Det kan ju missförstås. Eller hur?
Ja, så enkelt. Så många skilsmässor på grund av kommunikation.
Det också. Jag menar, allt vi gör är ju kommunikation. Det ställer till dig i relationer, alltså på jobbet, med kunder, med allting. Mm. Det är ju vad vi är egentligen.
Mm. Mm.
Och alla har ju olika kommunikationssätt, så att då kan det hända lite konstigheter.
Precis, och ibland så tänker man inte riktigt sig för, som företag eller som person. Och då kan det bli lite fel.
Jag vill säga. Det där med att prata först och tänka efter sen, det kan ju bli lite fel, som sagt.
Ja, precis. Mm. Sen tycker jag det är väldigt spännande det här, hur man kan rädda upp det. En del företag har ju gjort jättestora bloopers, men sen har de räddat upp det på så otroligt snyggt sätt. Så det var ju lite kul att prata om.
Ja, just det. Göran Pudel tänker du på? Eller?
Ja, men också vissa har gjort kampanjer. Jag vet att vi pratar om en kampanj som vi kan lägga ut sen på vår Insta. Som när det här snabbmatsföretaget KFC. De hade slut på kyckling för de hade bytt leverantörer. Så i hela USA så hade de slut på kyckling. Vilket blev jättekomiskt och för alla kunder blev jättearga, för tydligen är det som, ja, det är jättestort i USA. Det är liksom fredagsnöjet, det är väl som våra tacos, antar jag. Att man köper, liksom, köper kyckling. Men, och då vände de på det och började kommunicera i sina kanaler först att så här, ja, men här är en Q&A med liksom, vad händer? Hur hanterar vi det problemet? När kommer kycklingen? Och de skriver med en väldigt rolig, lite humoristisk tonalitet. Väldigt ödmjukt men också roligt. Och sen så gjorde de en annons där de gjorde om sina KFC-bokstäver till FCK. Får du tänka själv i huvudet? Eller? Ja, typ. Okay. Och så skrev de liksom att de hade sin logga och så hade de gjort om den till det. De bara, ja, we fucked up ungefär, sa den annonsen. Sjukt bra gjort.
Wow.
Vilket vänder ju till ett jättestor kris till någonting som folk... Nu pratar ju alla om deras kommunikation och den annonsen och kampanjen och hur de kommunicerar.
Men det är bra, det är en bra lärdom faktiskt. Ja. Att man ska inte vara så rädd heller för misstag. Det är ju från dem vi lär oss, eller hur? Så man får vara lite ödmjuk och bjuda på det.
Precis, ibland tycker jag det känns nästan om att ju räddare man är för att göra misstag... Du kommer ihåg när sociala medier började lösa ut i Sverige, då jobbade ju vi tillsammans. Och då kom Twitter och Facebook och det var väl de som kom då. Och då var det så här, vi måste ha sätta upp massa regler och riktlinjer. Och de anställda får absolut inte säga någonting om oss i sociala medier. Så här, att man, det är nästan att ju mer rädd du är för att någon ska dabba sig, desto större kris blir det om det händer något. Men om ni redan från början, man är van vid att kommunicera och ha en öppen och transparent kultur och bra värderingar och liksom inte ljuga utan stå för det man säger och så, då har man en bra grund redan från början. Att då slipper man det första steget.
Det är skönt att utvecklingen har gått åt det hållet. Det är sant när du säger det. Herregud, de här sociala media policies. De kunde ju vara ganska långa ibland. Ja. Och då är det klart man blir rädd.
Ja, men, och jag vet att man blev jätterädd för att lägga ut något också. I företagets kanal. För man var så himla rädd att det skulle bli något bli fel.
Mm. Och då får godkännande flera gånger.
Ja, precis. Tänk dig att godkänna ett LinkedIn-inlägg hos fem instanser. Mm. Men så är det inte nu för tiden.
Nej, inte... Där vi jobbar i alla fall.
Nej, som tur är. Har du några roliga exempel på kommunikationsmissar?
Ja, alltså, vet du, när vi kläckte den här idén. Alltså det första jag tänkte på, det var ju kungen.
Ja, han har varit ute lite.
Den här klassiken, bara kära örebroare.
Ja.
När han skulle hålla tal i... Arboga och kallade då Arbogabor för örebroare.
Ja.
Det är ju sånt som verkligen sticker i ögonen att man inte vet vem man talar till. Och det är ju ganska många år sedan, men det är fortfarande det som sitter kvar på något.
Ja, men det är väl en klassiker i Sverige, hur man inte ska börja sitt tal.
Ja, så vet vem du talar till.
Ja.
Det kanske är nummer ett i lärdomen därifrån. Och annars så kan det ju verkligen bli fel. Men rätt rolig grej ändå.
Ja, och det där är väl en klassiker överhuvudtaget att som det här med att ha planen med, liksom att vad ska man säga? Du ska inte gå ut och bara uttala dig om saker, utan det är ju faktiskt bra att prata med en kommunikationsexpert innan. Om man säger så här, hur kan det tolkas? Och, där har vi ett annat exempel på kungen som jag tycker är lite kul, när det kom ut en bok som började anklaga honom för.
Just det.
Han hade varit på porrklubb och sånt. Och då gjorde ju han ett annat kardinalfel, vilket är jättesynd, för att kungahuset borde ju ha de bästa kommunikatörerna och rådgivarna. Men då börjar han ju med att inte säga någonting överhuvudtaget och bara förneka. Vilket man ju kan göra och gömma huvudet i sanden, men det brukar sällan fungera när media får tag på någonting. Och då så gjorde han ju klassiker, eller en annan, då skapade han en annan klassiker som ingen gjort innan och sa, nu vänder vi blad. Betyder att nu pratar vi inte om det här mer. Och det funkar inte riktigt heller.
Det är ju verkligen bara att elda på.
Ja.
Då blir man ju ännu mer, vad är det här? Alltså,
ja, men eller hur?
Alltså, har det någons, alltså, har förnekande någonsin fungerat egentligen? Alltså,
nej, jag tänker samma. Om man är oskyldig, då kan man ju bara säga det.
Ja.
Det är, om man är oskyldig, vad har du att förlora på att säga det? Nej, men det här är inte sant. Mm. Men om du bara säger så här, det där pratar vi inte om, då är det så här, ja men det är ju som du har sett en stor varningslampa.
Ja, det är ju, ja, så jag tänker ju på Lewinsky-affären när du tar upp gungen, det var ju samma grej där. Bill Clinton förnekade ju totalt att han hade haft ett förhållande med den här praktikanten. Men sen blev ju det överbevisat, så ja. Intressant.
Ja, det blir inte bra sen när det kommer fram mer. Det är liksom när det kommer fram sanningen, mer sanningar.
Nej, så ärlighet vara väl längst. Det gamla härliga ordspråket. Ja.
Jag håller med.
Mm. Ja, men vad tänkte du på först när vi sa kommunikationsmissar? Vad ploppade upp i ditt huvud?
Ja, förlåt. Det är bara, det här är ju verkligen ett ämne som det är så nära oss med kommunikation. Mm. Men jag har ju alltid haft en känsla för att transparens och ärlighet vara längst. Och det bygger ju förtroende och varumärke. Och det är därför också som jag har velat vara på kundsidan. För att jag tycker verkligen att ett varumärke liksom börjar i kärnan av bolaget.
Mm.
Så att om man går ut och säger att man har en vision och står för någonting eller att man vill vara ett bra företag, då är det ju viktigt att vara det hela vägen. Och det är många miljöföretag som åker dit för miljö. De säger att de är miljövänliga och så är de inte det. Lanserar en vegansk hamburgare som steks i på samma stekbord som en kötthamburgare och sånt där. Det är liksom, ja, jag vet inte. Det känns som att man inte riktigt har tänkt igenom. Ibland blir man ju paff över hur många människor som har suttit och funderat ut någonting. Och ändå så blir det så fel.
Ja, alltså det där är ju, det där känns ju bara som de vill sminka. Som de tror att de här orden är smink.
Ja.
Alltså bara något fint på väggen inte faktiskt betyder någonting. Och sen när girighet och pengar kanske spelar in. Tänker jag då spontant att ja, när det väl kommer till kritan, vad spelar roll för det här företaget?
Verkligen.
Är det börsen eller är det vanligt? Men jag är ju godhjärtad i sinnet, så jag tror ju på att ärlighet och godhet varar längst. Så att,
Har du varit med om någon kommunikationsmiss på något företag, något som du har fått vara med och styr upp?
Nej, det är inte vad jag tror att jag själv har fått styra upp något klant. Jag kommer inte på, jag får fundera på det lite. Alltså det är inget som ploppar upp så här. Har du fått det?
Nej, men det kanske jag har. Men jag tänker på, det kan ju vara internt också. Jag tycker internt har ju du några gånger råkat ut för saker kanske man kommunicerar. Eller jag menar, det har ju jag också, det har vi alla. Det här med hur man kommunicerar någonting till personalen. Det är ju också ganska viktigt. Och att man står för det.
Och
om man säger halva sanningen, då blir det ofta så att den andra delen av sanningen skapas av rykten. Så det, jag tycker ofta inte man känner för det, utan man får kanske lita på sin personal. Ja, nej, men ingen större grej sådär. Jag vet, det var ju, det finns ju mycket skandaler, men det är ju väl klassiker så här med att man jobbar med någon som inte har skött sig, och då så blir man ju ifrågasatt som företag. Varför jobbar ni med dem? Och då måste man ju verkligen ifrågasätta sig själv. Och sen börjar du jobba med miljö och CSR, hur långt ska du dra det? Ska du dra det att du inte vill jobba med kunder som jobbar med speciell sak? Eller? Det är jättestora frågor som företag idag verkligen måste fundera igenom. För det är ju brandbyggande.
Verkligen, det är stora frågor.
Precis. Men du hade ju massa roliga grejer som vi hade, massa roliga förslag.
Alltså det spelar också lite in på det som du var inne på, att det är inte bara vad man säger, det är också handlingen. Det man gör som är kommunikation. Det är inte bara ord som är kommunikation. Det är ju som du var inne på, det här med värderingar. Ja, då spelar ju ditt agerande roll. Och ett som blev viral i början av coronaperioden, det var ju en tjänsteman. Jag tror det var i USA, en sjukvårdstjänsteman som skulle informera hur man skulle förhålla sig för att inte sprida corona när det var nytt då. Förhållningsreglerna, det var för ett år sedan. Och då så pratar hon ju om det här och står och läser ur ett papper att ja, det är väldigt viktigt att tvätta händerna. Det är väldigt viktigt att inte stoppa fingrarna i mun eller röra vid sitt ansikte eller ha fingrarna vid det. Och under den här presskonferensen då, så när hon ska komma till nästa sida så stoppar hon ju fingret i mun för att liksom blöta det och sen vända blad. Och det är bara, ja. Det var så himla roligt. Det är ett viralt YouTube-klick som vi kan länka till.
Ja, alltså, men sån är humor.
Ja, det är ju verkligen. Så men jag återigen, se till att ord och handling då matchar. Och inte bara, ja, läsa.
Nej.
Läsa rakt upp och ner. Det kan ju bli så fel.
Ja, men det är nog många, många såna här saker som är lite nytt också. Alltså nya riktlinjer som man, ja, som man ska göra. Men som människa är man inte van att kanske... Ja, nu är vi vana, men hålla 2 meters avstånd till folk och att alltid sätta på sig en mask när man går någonstans. Nu i Sverige har ju vi lite ganska mycket lättare regler än i andra länder, men jag tror innan man kommer in i det så är det ju liksom supersvårt att leva som man lär.
Jo, det är rätt. Ja. Roligt vilka misstag det kan föra med sig, som sagt, hela,
ja, men verkligen.
Hela tiden.
Det är en klassiker. Och sen så också det här med res inte om du har ett reseförbud i ditt land. Det är väl liksom en lite av
ja,
politiker inte resa själv.
Ja, jag förstår inte det här. Alltså såna här grejer kommer ju alltid upp. Jämt. Det är ju återigen, ja, att man ska leva som man lär sig, vad du se till att ord och handling matchar, helt enkelt.
Sen kan man ju inte, alla kan ju inte vara perfekta. Om man, jag höll på att säga om man ska vara USAs president kanske, men det gäller ju tydligen inte längre heller. Men jag tänker alltid på vad läskigt det skulle vara politiker och bli granskad sådär. Men så här, vad har man för skelett i garderoben? Vad har du gjort i din ungdom?
Ja, det är sant. Det är sant. Ja, tänk att alltid ha dem i hasen och börja. Ja, jag skulle ju nästan bli paranoid, tror jag.
Ja.
Det hade varit jag.
Ja, men speciellt som så här små minigrejer kan bli en stor sak. Alltså små saker som man kanske inte, om man är känd eller så.
Men det låter upp.
Men vad ska man göra då när man har råkat ut för något som kungen, eller har gjort en råkat rest till Gran Canaria en vecka över jul som svensk politiker? Vad ska man göra för att rädda, save face?
Erkänn.
Ja.
Och erkänn om man har gjort det, och på något sätt be om ursäkt. Det är väl standardrådet, skulle jag vilja säga. Vad tycker du?
Ja, men jag håller med, absolut. Sen finns det andra roliga exempel på när någon faktiskt har gjort, ett företag har gjort något dåligt, till exempel, men de har vänt på det. Jag läste om något annat exempel. Det var något företag som hade så här 24 timmars öppet, någon mat, våffelställe. Också i USA såklart. Och så hade det kommit in en kille och då hade personalen som jobbade legat och sovit. Så han hade gått in själv och gjort sina våfflor och lagt ut så här på Facebook massa bilder på när han själv var där inne och gjorde och lagade mat. Och istället för att liksom ja, då i sociala kanaler gå ut och skälla ut personalen och bara allt det, då gjorde de en rolig grej av det och sa liksom att du verkar ju vara jättebra på att laga mat, du är välkommen att få jobb här. Och ja, där vår personal var lite extra trött, men vi ska försöka hålla dem vakna. Ja, men det var, de var verkligen det med att använda humor, det kan vara väldigt avväpnande.
Ja, jag tror det.
I vissa situationer fungerar det när det finns lite humor i det. Och inte om det är väldigt allvarliga situationer eller du som politiker har gjort en jättedum sak, då ska man inte skämta om det.
Inte skoja bort det och när det har skett olyckor och såna här saker med dödsoffer etc. Ja, men... då är det inte läge heller att, att skämta om det. Och när jag kommer att tänka på så här, just nu så när vi håller på med datadriven kommunikation och annonser kan placeras från vårt företag på ställen som vi kanske inte alltid har koll på. Det kan ju bli rätt fel. Och jag tänker på när det här Costa Concordia fallet var i Italien. Det var ju en kryssningsfartyg som kantrade och gick på grund och flera människor dog. Och då på den nyhetssajten så hade de ju också Google Ads som ploppade upp. Och det handlade ju om kryssning och kryssningsfartyg. Och då så kom det ju rent automatiskt annonser för kryssningssemester. Nu har det ju... Det är lite fel timing då, kan man tycka. Att ja, det skulle inte jag vilja vara på den annonsen. Att ja, det är inte bästa sättet, bästa Nej. Stället att göra reklam på när det skett en kryssningsolycka. Och sen annonsera, ja, köp din kryssningssemester. Det är inte så att man blir sugen direkt när man har sett det.
Ja. Det är då en hel bransch får agera snabbt och fundera igenom. Okej, vi kanske drar in våra annonser just nu.
Ja.
och liksom
kör lite. Snabb på bollen. Alltså det gäller ju att hänga med. Det är väl det jag känner att man, det går så fort. Och om man har, alltså, hänga med i nyhetsflödet och kunna agera på nyheterna som är. Har ni typ några alerts eller sådär? Eller hur gör ni ifall det? Har ni någon krisplan?
Ja, det har vi. Men vi har också, det är mycket internt om det händer något internt. För att jag har ju inte jobbat på superstora bolag. Det är ofta startups som är max några hundra. Så att det har ju kanske inte funnits. Men det är klart att man alla borde ju ha en plan med scenarion som att typ ja, vdn är på strippklubb. Förlåt, det var dåligt liksom. Nej, men alltså det händer någonting eller alltså, verkligen något allvarligt. Det kan ju vara superallvarligt. Men jag tror också att de företagen jag har jobbat på har jobbat mycket med värderingar. Och det har suttit, det är klart att saker kan hända. Men det har nog suttit ganska naturligt att om någonting skulle hända så har vi utgångspunkten att vara transparenta och ärliga och agera snabbt. Och att det är liksom högsta prioritet. Men det är ju super svårt när man i en krissituation och all information inte kommer fram på bordet. Och sen så kanske man går ut och hanterar krisen och sen kommer det fram ännu mer information som man inte själv visste om. Som påverkar en. Så att då ser det ut som att man själv har varit oärlig fast man inte hade hela bilden. Så jag skulle vilja säga att det finns en anledning till att det finns jätteduktiga kriskommunikationsexperter också inom PR. Men det är klart att man ska ha en plan och veta vilka man ska kontakta.
Ja.
Och hur det går. Alltså vem som gör vad då. Så vi har en liten grupp som ska sammankallas när
det händer. Ja. Ja, så man inte bara springer runt som om det händer. Ja. Precis. Ja. Och så man inte bara springer runt som yra hönor. Det är nog det värsta man kan göra i en sån situation.
Ja, precis. Men det har ju varit mycket så här förändringskommunikation. Det är en typ av kriskommunikation, för att det, förändring kan ju vara jättejobbigt för anställda. Så att det är ju väldigt, då måste man ju verkligen fundera igenom och kommunicera det ordentligt. Och varför framförallt. Jag tycker varför det är så viktigt under en kris. Liksom, varför händer det här och vad gör vi för att det inte ska hända igen? Det tror jag man vinner på som företag.
Ja, speciellt. Jag bara tänker på en som när i början av corona. Det var ju, då började ju lätt sprida rykten. Vad händer med våra jobb? Vad händer med och oro bland anställda? Mm. Vad kommer jag förlora jobbet? Etc. Där gäller det ju verkligen som ledning att ha ett ständigt kommunikationsflöde och uppdatering. Alltså hellre kort och ofta skulle jag säga än långt och mer lång tid mellan uppdateringarna.
Mm. Ja, men absolut. Och det kan ju påverka, ja, men dålig kommunikation kan ju påverka så mycket. Det kan ju påverka allt från att din aktie går åt skogen till att ditt varumärke går åt skogen. Så att nej, det är superviktigt, men också försök vända det till något positivt om möjligt. Har vi några andra roliga sådana här kommunikationsmissar, några klassiker? Vi har ju såklart, ja, men vi har ju våra svenska, det är ju mest politiker i Sverige tycker jag.
Ja. Inga företag som har gjort.
Jo, det är ju många företag, men jag tycker att de verkar ju ha räddat upp det. Och det är alltid så här, har företaget gjort något dåligt, då ryker ju ofta vd. Det är ofta någon som ska offras också. För då är det så här, ja, men det var hon.
Det var syndabocken, den här klassiska. Ja, det klassiska. Att någon måste få ta skulden på den. Mm. Den är lite farlig tycker jag rent personligt också, för det skapar ju en rädslokultur.
Mm. Det är inte därför de har såna här fallskärmar eller? Höga vd.
Ja.
Du kan ryka när som helst. Eller att styrelsen bara får för sig att du inte levererar.
Men, det är intressant det där.
Ja, men det är det. Ja, så vad har vi lärt oss då? Vad ska man göra, vad ska man inte göra? Vad har vi lärt oss av kungen? Jag tycker ju, vi är inte mot kungen på något sätt. Så.
Nej.
Han är kanske inte den bästa kommunikatören, men...
Nej, ja. Men sen han försöker, jag tycker ändå han gör sitt bästa. Han har ju dyslexi, får man ju också säga.
Ja.
Så att jag tycker att han gör... det bästa av situationen också med tanke på det, så att det är väl inte helt, kanske inte kommer falla sig helt naturligt. Nu har ju inte han valt att bli kugg.
Nej, han sökte inte jobbet liksom.
Han sökte inte jobbet och du vet, fick det på de bästa kvalifikationerna, men
ja. Jättebra.
Så men han gör ändå sitt bästa, så ingen skugga över honom för det. Så det... Nej,
du som är historieintresserad, finns det några andra spännande historiska figurer som har råkat ut för någon sån här...
Hon sitter och tabbar på det.
Ja!
Nej, men jag bara sitter och tänker på nu när vi... Den här rädslan, alltså den största konsekvensen som någonting som poppar upp i mitt huvud, som någon PR-kommuniké gick fel. Det var ju fallet av Berlinmuren 89. Det var ju inte tanken att det skulle släppas fri. Alltså att det skulle bli fritt. De skulle ju göra lite lätta upp i reserestriktionerna från Östtyskland till väst. Lite kontrollerat. Men, och den här tjänstemannen, han skulle ju bara läsa upp en kommuniké på pressmötet som var. Och då så började han ju läsa innantill helt. Ja, han hade ju egentligen ingen aning om vad han sa. Och sen så sa han, ja, sen så kommer vi också göra några upplättningar. Och då började, sen så var det inte mer. Men sen kom ju frågorna från västjournalisten när och hur kommer det gå till, etc. Och han hade ju inga inövade svar. Han sa, ja, så det står ingenting här, så jag antar att det sker från och med nu.
Och vad hände då?
Och vad hände då? Ja. Jo, alla såg ju det här och gick till Checkpoint Charlie och alla övergångar. Vi ska ut. Liksom. Och och den här poliserna, vad skulle de göra då? Ja, till sist så öppnade ju de hade inga order.
Nej.
De hade inga order eller någonting. Det är också en sån här, så vilket då ledde till att hela, ja, att muren föll.
Mm. Det var jättekul om de, när han kommunicerade det här, att folk sen bara direkt gick och började hacka ner muren själva. Jag såg det framför mig. Ja. De bara, jaha, ja men då river vi den då.
Ja. Sen så hade det ju varit, det hade ju varit protester i andra städer och sån här, så de förstod ju att de var tvungna att göra små lättnader i sina restriktioner för att lätta på trycket lite, men inte att släppa allt fritt. Det var aldrig intentionen. Men den här tjänstemannen hade ju inte, det är ju också intressant, för i den staten så var de ju inte tränade i att tänka själva.
Nej.
Heller. Alltså som medborgare ska man ju i en diktatur alltid bara följa order. Du ska ju inte tänka själv. Det är ju det fria tänkandet som är farligt.
Mm.
Så han, ja, det står inga inga regler, inga uppmaningar. Vad ska jag göra?
Han hade ingen mer liksom.
Han hade ingen mer på pappret, på manus.
Ja. Då tyckte ju ändå de... alla andra, eller många andra då, att det där kan vi nog tolka till vår fördel.
Det kan vi tolka, sa jag, men det står ja, okej. Okay. Mm. Så då blir det ju det, är ju helt fantastiskt egentligen.
Mm. Ja, men det där är ju otroligt spännande också idag, när det är så mycket folkprotester. Folk reser sig verkligen i många olika länder, mycket mer nu än vad det var för många år sedan, och säger vad de tycker, och det är svårt som regering att stå emot när man har en stor del av befolkningen mot sig. Så det där är ju kommunikation. Det är ju A och O, det är ju bara det. Kommunicera på rätt sätt. Och försöka förhålla sig neutral utan att bli för neutral. Varken säga ja eller nej. Liksom. Mm. Men ja, det är väldigt, väldigt spännande. Men gud, vad är det här, är ett ämne som man kan prata om. Nu känner jag att jag måste gå hem och göra lite mer krisförberedelse här för allt som kan hända.
Ja.
Det är inte lika kul, speciellt inte när man är ett företag som springer snabbt, att det är inte lika kul att sätta de där långa.
Nej, sen så är det ju också på. Så svårt, alltså hur ska man göra en krisplan? Ska man tänka ut alla scenario A, B? Nu har inte jag gjort någon krisplan eller varit med i något sånt i mitt arbete, men alltså, hur gör man? Har man bara, ja, om det här scenario A, ska man tänka ut alla kriser som kan ske?
Jag tror det beror på om du är så här, Stockholms kommun eller Sveriges landsting. Alltså, då måste du ju ha ganska många, vi har väl till och med en krismyndighet tror jag, men de har ju säkert hur mycket scenarier som helst, om det här händer jag så här, bla bla bla. Men för företag tycker jag det räcker med att du har en bas, speciellt vilka som är ett sammankallande råd, eller vad du ska säga. Så att man pratar om det och att man sen också kan sätta vilken strategi, hur man ska hantera det. Till exempel, först kommunicerar vi internt och ger de här kanalerna, och vi försöker vara så transparenta och öppna som möjligt. Den här personen har det sista godkännande auktoritet och sånt. Så det behöver ju inte vara jättekomplext. Framförallt bara man vet vad man ska göra. Och att man har, väldigt viktigt tycker jag, att man har hjälp av en kommunikatör. För det är, man ser verkligen saker. Om man kan, eller har man jobbat mycket med kommunikation, så ser man lättare. Alltså, men det här kommer tolkas fel, eller det här kan, det här är för luddigt, eller det här kommer inte mottas på rätt sätt. Så det, men jag tycker framförallt det viktigaste att lära sig är att man ska inte vara rädd för att kommunicera och rädd att göra fel. Och har du rätt bas från början, så behöver, eller jag menar, om du åker utomlands fast du har stått och sagt att det, man inte ska resa, då vet du ju själv att det är fel. Det är ju inte så, då har du ju lite fel grundläggande värderingar själv kanske. Då har du inte riktigt kickat igenom. Då kanske du får jobba lite med din värdegrund istället. Så ofta ligger ju, jag tycker det ligger jättemycket i förarbetet, och samma med också det här med humor. Det finns ett annat, nu fortsätter vi lite långt här idag, men det är ett annat jättekul exempel som vi måste dela, som vi har delat lite på jobbet, som är, det finns ju något som heter Vita Bix, som tydligen är jättepopulär. Det står att det är en frukostflinga, men det är just, det ser ut som små kakor typ i råg och havre eller vad det nu är. Och de hade lagt upp en jätterolig bild där Vita Bix hade på sig Heinz beans, alltså sån här, vet du det, bönor i tomatsås. Och det tyckte ju alla var råäckligt. Så då blev det, alltså de gjorde ju det för, jag kommer inte ihåg vad de hade för kommentar, men de gjorde ju det som ett reklamstunt. Och då hade ju USAs ambassad kommenterat, och sen hade, alltså the British embassy hade kommenterat tillbaks med humor. Sjukt roligt. Fint, jag ska skicka in delen. Men det är så kul. Och sen var det ju massa andra företag som la sig i också. Ja, så det blev årets roligaste humorkampanj. Jag tycker det är så briljant. Det är så enkelt och briljant att göra det. Ta ett annat varumärke till hjälp. Och sen så har de som en liten beef på skoj. Och sen så börjar liksom att ambassaderna har den kommunikationsstrategin att det är helt okej att vara rolig och att lägga sig i en sån här en sån här beef på Twitter. Det är, men det är så stort, det är verkligen, som kommunikatör blir man så lycklig när man ser sånt, och det är jätteroligt att läsa, så att det rekommenderar alla, att dagens roligaste.
Det är underbart när man annars ser som, de som man ser som lite stiffa, som ja, typ ambassader som alltid ska vara så himla korrekta, att man kan släppa på trycket lite. Det är skönt att se.
Ja, verkligen roligt. Och också så här kul att liksom britter som är kända för sin torra humor, att de får ut det. Ja, men det är som att det är en del av deras varumärke.
Gillart.
Jag önskar Sverige gjorde mer sånt. Men du, ska vi runda av här och bara säga att hamnar du i en kris, kommunicera snabbt, var transparent, ljug inte, skyll inte ifrån dig, be om ursäkt, var genuin, typ.
Be you.
Ja, nej, men jag tror på det. Yeah. Om man tycker lite synd om någon, så då brukar man alltid vara snabbare att förlåta.
Ja, om man inte är Paolo Roberto.
Ja, men herregud.
Okay, vi kanske inte ska gå in på det.
Nej, vi går inte in på honom. Det kommer bli ett eget avsnitt. How to be Paolo Roberto. Men vi kanske kan ha honom som varnande exempel då.
Vi ska nu kanske dyka in och analysera det där lite. Gör olika scenarios.
Ja, precis. Hur kunde han ha gjort? Vem är han? Men du, vad hittar du på idag då?
Jag ska träna yoga och jag ska blogga med Rosa. Du då? Vad händer?
Ska du dela med dig av bloggen till världen?
Ja, verkligen. Vi har haft lite tekniska bekymmer här. Men snart så, jag har ju sagt att den ska födas väldigt länge här.
Ja.
Men nu är det så nära, så nu måste den ut. Nu har jag outat det också.
Ja, då lär jag det i nästa podd eller något kommande. Ja,
om en eller två veckor så är den live. Så är det bara.
Gud vad härligt.
Vad ska du göra?
Jag ska försöka, jag ser det i solen. Jag ska försöka komma ut i solen med hunden och sen ska jag klippa lite podd och mysa lite hemma idag faktiskt, tror jag.
Lovely.
Ja, men du, vi ses snart.
Det gör vi. Ha det bra. Hej hej.